Per Olsson Frid, generaldirektör för regeringens expertmyndighet för fred, Folke Bernadotte-akademin, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Vi spelar in programmet på skärtorsdagen den 2 april. Anders Hjelmin heter jag. Välkomna. Per Olsson Frid, myndighetschef för Folke Bernadotte-akademin som arbetar för fred, säkerhet och utveckling. Välkommen till lördagsintervjun.
Ja, tack så mycket.
Du har varit biståndsminister också i en tidigare regering då för Miljöpartiet. Det var den förra mandatperioden.
Just det, det stämmer.
Du, Folke Bernadotte-akademin har omkring 240 anställda. Ert uppdrag är att försöka bygga fred i konfliktdrabbade länder. Det kan handla om utbildning, rådgivning, forskning. Och ni skickar också då ut civil personal till olika fredsinsatser, till exempel som valobservatörer. Är det ungefär vad ni sysslar med?
Ja, men det är väl en bra beskrivning. Lägg till att vi också bemannar upp EU och FNs olika krishanteringsinsatser och fredsoperationer med civil personal. Så det är inte bara valobservatör, utan det är också en lite mer operativ kraft in i den typen av fred- och säkerhetsansträngningar.
Det pågår omkring 60 väpnade konflikter i världen där minst en stat är inblandad enligt freds- och konfliktforskningen från Uppsala universitet. Där är det största antalet sedan mätningarna startades efter andra världskriget. I det här perspektivet så undrar man lite grann hur det egentligen går med fredsarbetet. Det verkar inte så framgångsrikt.
Nej, globalt så finns det ju mycket mer att göra för att vi ska vända den här farliga trenden bort från konflikt, väpnad konflikt och mot en mer stabilitet och fredlig utveckling.
Och om man ska peka ut någonting, varför det har blivit så många fler konflikter då? Vad skulle du säga då?
Ja, men det finns såklart många anledningar som på olika sätt samspelar här. Men den här trenden av att allt fler konflikter kommer till, blir väpnade, blir mer utdragna, sammanfaller också med att demokratin går tillbaka i världen. Vi får fler auktoritära ledare som tenderar att lösa konflikter på ett mer auktoritärt sätt. Vi ser också att institutioner som ska upprätthålla fred och säkerhet i världen tappat i legitimitet, och respekten för internationella regler och normer minskar ungefär mot samma period, och dessutom så har ju världen också rustat sig för krig under längre tid. Så att det här sammanfaller ju i att vi löser konflikter med väpnade medel och civila drabbas runt om i världen av de här krigen.
Det här att demokratin går tillbaka och autokratier går framåt, alltså vad innebär det för konfliktnivån och möjligheten till fred?
Nej, men det betyder ju att det blir svårare att hitta gemensamma lösningar på de konflikter som finns och komma åt de politiska drivkrafterna som kanske grundar och startar upp de här konflikterna. Det gör det ju. Auktoritära ledare har ju en tendens att inte sätta sin befolkning främst kanske, utan sätta sin regim främst. Och då gör man andra val, andra säkerhetsval. Och det försvårar absolut den här typen av mer långsiktigt fredsbyggande.
Mm. Du, om man ska ta något konkret exempel, om man pratar om fredsskapande, fredsbyggande som ni är inblandade i, hur går det till?
Nej, men vår uppgift är ju att vara liksom en operativ kraft i utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till att länder som är i risk att hamna i väpnad konflikt kan undvika det. Eller när man har hamnat där så vill vi ju att man ska dämpa de konflikterna, hålla våldsnivåerna nere och inte se till att de sprids och omfattar fler. Men också när man lyckas hitta de här politiska lösningarna, att vi gör dem varaktiga och att sen länder inte faller tillbaka ner och tillbaka in i väpnad konflikthantering.
Mm. Just nu när vi gör den här intervjun så är det Iran, Israel och USA och kriget i Mellanöstern som dominerar nyhetsflödet. USAs president Donald Trump höll ett tal nu i veckan där han sa att USA kommer att slå mycket hårt mot Iran under de kommande veckorna. Han sa att vi kommer att föra tillbaka dem till stenåldern där de hör hemma, den amerikanska presidenten sa så i sitt tal. Ni är regeringens expertmyndighet för fred. Vad finns det att göra för att stoppa det här kriget utan militära medel i det här läget när det pågår?
Ja, det är en mycket bra fråga, och hade vi vetat så hade vi kanske agerat. Men jag tror så här, man ska komma ihåg att Iran och USA satt i förhandlingar för att undvika en sån här militär konfrontation när det här anfallet inleddes. Och det hade man kunnat hålla kvar i. Man kunde hålla fast i den linjen. Här ville man inte göra det. Och det här uttalandet för Donald Trump är ju ett exempel på hur världen idag styrs. Alltså att vi vill roffa åt oss det som vi kan och vill ha, och det vill vi göra genom starka maktdemonstrationer och vi också med betydande militär makt. Och här, så länge stater som USA vill agera på det här sättet, så är det svårt att med alldeles omedelbar verkan få stopp på det. Och det kanske inte är just FBAs liksom huvuduppgift, men det vi kan göra är att vi kan bistå här med alternativ, olika medlingstekniker, stöd till de aktörer som skulle kunna få Iran och USA till ett förhandlingsbord. Och vi skulle också kunna i ett senare skede se till att den typen av förhandling får förankring och blir inkluderande, så att människor som idag lever i den här konflikten kan vara med och bygga en annan typ av utveckling.
Ni skulle kunna göra det. Är det någonting ni gör i den här konflikten?
Oman är ju det land som har varit medlingsaktören i samtalen mellan Iran och USA historiskt. Vi har ett partnerskap med de medlingsaktörerna som finns i Oman. Vi har bidragit också nyligen med tekniskt stöd till den omanska medlingsaktören.
Vad innebär det, tekniskt stöd?
Ja, men det kan handla om att en förhandling rör sig hela tiden. Man hamnar i olika typer av förhandlingslägen. Och vår expertis är att vi kan ta fram olika optioner eller tekniker som en medlare kan använda för att lösa upp en svår knut eller hitta handlingsalternativ som kanske två parter som står långt ifrån varandra ändå kan komma överens om.
Men när det har gått så här långt att en president hotar och att föra tillbaka ett annat land till stenåldern, är liksom tiden för diplomati överspelad i ett sånt läge?
Ja, tvärtom tror jag. Det här är tiden för diplomati. Men och det är det som krävs nu. Nu krävs det att diplomater agerar, öppnar upp, tvingar fram spår där vi får politiska lösningar, eller åtminstone en politisk överenskommelse att hitta de lösningarna med civila medel. I det läget så kan ju vi som operativ kraft, som praktiker, då kan FBA komma in och bidra till att de processerna har tillräcklig kapacitet och att det finns förmåga att göra någonting bra av det. Men i det här läget så är det ju en ren diplomatisk påtryckning på USA, på Israel, på Iran att hitta en annan lösning än den här militära för att komma vidare.
Anfallet som USA och Israel då inledde mot Iran, enligt experter så strider det mot folkrätten. Om man har lyssnat till Sveriges regering under den här perioden så har det varit ganska avvaktande besked. Lite av en, vad ska man säga, vänta och se-linje kan den uppfattas som utifrån. Till exempel har statsminister Ulf Kristersson pratat om att kriget kommer att gå att bedöma först efteråt. Alltså legitimiteten i det här anfallet och kriget. Vad tycker du om det sättet att resonera?
Men jag tror att det finns olika anledningar till att den svenska regeringen eller andra länders regeringar väljer den, liksom, den ingången, eller om man är avvaktande eller om man är försiktig eller om man är liksom mer risktagande i sina uttalanden. Det är bedömningar som inte jag kan egentligen uttala mig om. Men det är klart så att liksom, vill vi ha en värld som präglas av stabilitet, som präglas av fred snarare än konflikt, som inte får den här typen av effekter på världens energimarknader eller på de globala matsystemen som det här får, då är ju inte den här typen av attacker vägen framåt.
Du säger att du inte riktigt kan uttala om Sveriges liksom linje, om jag uppfattar det rätt. Men är det inte viktigt att stå upp för folkrätten?
Jo, men det är ju precis det som världen behöver liksom ta tillbaka. Vi behöver ta tillbaka de internationella lagar, regler och principer som har byggt fred och byggt stabilitet under decennier. Vi måste ta tillbaka det och ge legitimitet då, igen i den typen av regelverk. Men det jag hör också från svenska beslutsfattare, det är ju att det finns nog inget utrymme egentligen i folkrätten för att göra det här. Sen historiskt, hur världen kommer döma eller bedöma den här attacken, vad som kommer prägla den bedömningen, det återstår att se.
Mm. Folke Bernadotte-akademin är en myndighet som till stor del finansieras via biståndsbudgeten. Regeringen har ju lagt om biståndspolitiken ganska kraftigt. Den satsar mer på Ukraina och mindre på länder som ligger långt ifrån Sverige. Regeringen har också dragit ner på biståndet på nivån, precis som många andra länder i världen. Och det svenska biståndet kopplas mycket tydligare samman med handel och migration, och att svenska företag till exempel ska gynnas. Även ni har lämnat flera länder under de senaste åren och utökat ert stöd till Ukraina. Vi ska prata om Ukraina alldeles strax, men först bara, vad betyder det för de länder som ni har lämnat?
Ja, men det är olika för olika länder. Det är helt riktigt att vi som myndighet har 90% av vår finansiering i biståndet. Och när biståndet riktas om och prioriteras om, då faller det också sig att vi som en myndighet följer med de prioriteringarna. När vi lämnade till exempel Liberia, som vi gjorde nu där vi varit aktiva ända egentligen sedan slutet av inbördeskriget för lite mer än 20 år sedan, då har vi kommit så långt i vårt samarbete med Liberia att vi kan lämna över mycket av de fredsprocesser och de institutionsprocesser som vi varit inne och jobbat i till våra liberianska partners så att de kan äga dem och driva dem vidare. Men i andra fall, så som arbetet vi har gjort i Mali där vi har beslut där vi har liksom utbildat och stärkt kvinnogrupper att kunna ta del i förhandlingsarbete, i medlingsprocesser. Där, det arbetet upphör ju i och med att vi lämnar.
Och där ser ju en del att det finns en oro att Ryssland flyttar fram sina positioner. Just Ryssland som är krigare i Ukraina. Till exempel då i Mali i Västafrika, också i Myanmar, i Sydostasien som ni också har lämnat. Hur ser du på den där risken att Ryssland flyttar fram sina intressen på platser där ni har varit aktiva?
Ja, men jag tror det är alltid en risk att när en aktör drar sig undan så uppstår det liksom ett vakuum, och då vet vi inte vem som kliver in och täcker upp det i vakuumet. Och du har helt rätt att i Sahel och Myanmar så ser vi att det är regimer som inte vi står nära, som vi kanske ser som vår fiende egentligen, som tar över det. Det är såklart inte bra, inte heller för europeisk säkerhet är det bra. Sen är ju FBA i sammanhanget ändå en liten aktör. Vårt avtryck är inte så stort i det stora sammanhanget, utan här är det snarare andra rörelser i de globala internationella relationerna som skapar det vakuumet som exempelvis Ryssland eller Kina kan kliva in och ta.
Vi ska bara upprepa det. FBA, det är alltså Myndigheten för fred, Folke Bernadotte-akademin. Jag tror inte alla är bekanta med den myndighet som du leder, men vi sprider lite mer ljus över den idag kanske.
Ja, men det är bra. Nej, men det är klart, vårt arbete är ju internationellt och inte riktat så mycket mot en hemmapublik.
Mm. Men du ser tydliga risker med att svensk bistånd och att ni också lämnar länder där ni har varit aktiva tidigare.
Ja, men risken att vi lämnar, det är kanske att den ansträngning som vi har försökt bidra till, att den inte blir hållbar och lever vidare. Mm. Nu försöker vi ju arbeta på det sättet att vi inte skapar ett beroende av just FBA hos de aktörer vi stöttar. Men min oro i det större är inte just den omläggningen av svenskt bistånd, utan då är det mycket större fara till exempel med den omläggning som USA har gjort med nedläggningen av USAID. Där har vi verkligen sett ett vakuum där demokratirörelser i Östeuropa och andra processer för stabilisering i Afrika har upphört helt. Där finns det risker.
Vi pratar lite mer om Ukraina. Vad har ni egentligen åstadkommit i Ukraina?
Vi har åstadkommit en starkt motståndskraft i det ukrainska samhället. Förmåga till uthållighet i de statliga institutionerna, framförallt i försvars- och säkerhetssektorn. Och vi har bidragit till att man har kunnat fortsätta reformer för demokratisering i Ukraina trots att man står emot den fullskaliga invasionen.
Hade det gått att undvika det som har hänt i Ukraina om man hade satsat mer på konfliktförebyggande insatser? Jag menar, Putin är ju en envåldshärskare som har gått in i Ukraina för att han vill erövra Ukraina militärt. Hade det gått att göra mer för att undvika det på diplomatisk väg?
Det kan jag inte svara på. Faktiskt, jag vet inte det. Det är ju få bedömare som jag kommer i kontakt med som tror att det hade gått att förhandla med Putin-regimen, utan han har visat sig de senaste 20 åren nu att han är oberäknelig, att han inte är att lita på och att han är beredd att använda militära medel för att testa och stressa NATO och västvärlden och ta det han vill ha. Så att det är väldigt ovisst om det hade gått att undvika den här fullskaliga invasionen jag vet inte.
Nej. Globalt så pågår det väldigt mycket investeringar i militär kapacitet just nu. Det är rekordnivåer. Sverige till exempel har hittills stöttat Ukraina militärt med över 100 miljarder kronor. Borde vi satsa mer på diplomati istället, tycker du?
Man kan inte ställa de här sakerna mot varandra, är min bedömning. Utan det är klart att Ukraina måste nu slå tillbaka en fullskalig invasion som från Ryssland. Och det är nu också det är också vår front. Och därför är det helt rimligt att Europa, Sverige hjälps åt att bidra till att Ukraina klarar av det. Sen är den andra frågan är ju en väldigt giltig fråga. Alltså att vi har en global upprustning av militär förmåga som vi har sett i över ett decennium och som kommer fortsätta pågå ju, menar man. Fram till 2035 så är det otroliga summor med pengar internationellt, globalt, som ska investeras i vapensystem och i militär förmåga. Och det kommer ju sig ur den här osäkra världen där länder känner att vi måste ha bättre förmåga till avskräckning. Vi måste kunna ha en större armé i våra egna länder för att man tror inte på de gemensamma lösningarna riktigt.
Du sa här att ni har stärkt motståndskraften i Ukraina, någonting sånt sa du, med era insatser. Hur vet ni att ert arbete där är effektivt?
Men vi vet det för att våra partners, de ukrainska myndigheter som vi jobbar med, de är övertygade om detta. Och vi litar ju såklart på den upplevelsen som de har.
Vad är det ni har uppnått lite mer, kan man säga det, och hur mäter man det?
Ja, men mätbarheten, vi kan kanske återkomma till frågan om mätbarheten av fredsbyggande. Men i det här läget i Ukraina, när vi till exempel stöttar upp det ukrainska arbetet med sina veteraner, de har ju vid krigsslutet, så spår man att det kommer finnas ungefär 5 miljoner veteraner i Ukraina, räknat in med också familjemedlemmar. Sättet det ukrainska samhället kommer kunna ta emot, hantera den här stora gruppen, återintegrera den på arbetsmarknaden, kunna återmobilisera den i händelse av att man behöver det. Det är ju avgörande för Ukrainas återuppbyggnad och det är också för den framtida ukrainska europeiska säkerheten. Att det fungerar i Ukraina är ju ingenting som kan vänta till dagen efter, utan måste börja pågå här och nu. Det arbetet är ju vi bland de internationella aktörer som är ledande i Ukraina för tillfället tillsammans med ukrainska myndigheter. Ett annat exempel är att vi stöttar det ukrainska EU-närmandet i ett samarbete med flera regionala myndigheter i Ukraina. Och det är inte bara en fråga för att Ukraina en dag ska tillhöra insidan av EU, utan också för att befolkningen i Ukraina ska fortsätta tro på morgondagen. Och det betyder motståndskraft och uthållighet. Så det är två sådana exempel. Vi är också med och reformerar en del av försvarssektorn i Ukraina. Moderniserar ledarskap, moderniserar en del processer inom försvarsmakten. Och Ukraina har valt att bygga uthållighet och motståndskraft genom fortsatta reformer. Och det är det vi stöttar dem i.
Och hur mäter ni att det ni gör har en bra effekt?
Ja, nu säger du effekt och det kan vi mäta.
Hur mäter ni resultatet?
Ja, men precis. Alltså, för oss är det otroligt viktigt att ha ett resultatbaserat arbetssätt. Men vi ska också ha respekt för att vi jobbar i väldigt komplexa miljöer där orsak och verkan inte riktigt liksom är som vi tänker oss att det ska vara. Det är inte särskilt linjärt om man får använda ett sådant uttryck. Vi kan nästan vara säkra på att saker och ting kommer inte bli som vi har tänkt oss. Men vi går ju in och i vår verksamhet tillsammans med våra partners och så tar vi fram vilka önskade resultat vi vill se på kort och lång sikt. Och sen handlar det om att vara flexibel och adaptiv gentemot förändringar i omvärlden och i den sammanhanget som vi har för att komma så nära de resultaten som vi kan. Och då kan vi redovisa vissa resultat på innevarande år. Andra behöver vi längre tid för oss att kunna leda i bevis.
Det är ganska abstrakta, när man inte är inne i det här arbetet så är det ganska abstrakta saker som du pratar om med processer och stärka institutioner och så. Jag tittade på en utvärdering som, det var den här expertgruppen för biståndsanalys som gjorde den 2022. Det var det senaste jag hade sett som utvärdering av FBAs verksamhet. Då var det framförallt att man kan se effekter då på individuell nivå. Människor som har deltagit i era kurser och utbildningar och så vidare. Men det var mycket svårare att se några långsiktiga förändringar i de samhällen där ni har verkat. Vad säger du om det?
Ja, men det är en väldigt bra utvärdering som EBA gjorde. Och den har väl varit ett startskott också för myndigheten att utveckla sitt resultatbaserade arbetssätt. Alltså att behöva stärka upp de antaganden vi gör, att de här omedelbara resultaten också leder till de längre effekterna som vi ställer upp. Men, och där har vi absolut blivit betydligt bättre sedan den här utvärderingen gjordes. Men jag vill återigen säga att ju längre bort vi vill ha ett önskat resultat, ju mindre ägarskap har vi över det resultatet. Det handlar ju om att det finns en stabilitet i den resultatkedjan. Att det inte blir en militärkupp i det landet vi arbetar i. Att inte det blir en storslagisk svält. Eller att inte aktörer faller tillbaka in i väpnad konflikthantering till exempel. Ett väldigt konkret exempel från vår verksamhet är ju den avväpningsprocesser som vi bidrar till när vi jobbar med väpnade grupper, till exempel på den afrikanska kontinenten, som behöver lämna ifrån sig sina vapen, känna sig tryggare och säkrare utan vapen och ha chans att liksom omvandla sitt arbete till ett mer politiskt arbete eller gå tillbaka till civilt arbete igen. En omedelbar effekt av de processerna vi går in i då är ju att soldater lämnar ifrån sig sina vapen. Och här har vi ju varit med och avväpnat över 100 000 grillasoldater i Afrika de senaste decenniet. Kommer de åter mobiliseras in i väpnade grupper? Ja, det beror ju på sen om samhället erbjuder någonting i nästa led till de här soldaterna. Så det ligger lite utan då för vår kontroll till exempel. Mm. Så det är komplext och det är inte helt enkelt att vara säker på att verksamheten leder till de effekter som vi sätter upp. Det är mycket risk när man jobbar i de här miljöerna. Det måste man också erkänna.
Det här är Ekots lördagsintervju idag med Per Olsson Frid som är generaldirektör för Folke Bernadotte-akademin, Sveriges myndighet för fred och säkerhet. Vi har varit inne på två krig här framför allt. Det ena är Ukraina som Putins Ryssland har startat. I det andra fallet i Mellanöstern där det var USA och Israel som anföll Iran. Både USA och Ryssland är ju permanenta medlemmar av FNs säkerhetsråd. Och där finns också Kina som hotar Taiwan militärt. Vad betyder det för freden i världen att de här länderna i säkerhetsrådet själva deltar i krig?
Ja, men det gör det jättesvårt för ett systematiskt eller systemiskt fredsarbete. Vi har säkerhetsrådet, vi har FNs säkerhetsråd som den ultimata garanten, väktaren för FNs stadga och för folkrätten. Och när de permanenta medlemmarna i det där rådet konsekvent visar att de har inte respekt själva för de här, då är det såklart så att det är en signal till resten av världen att inte heller behöva ha respekt för det. Och det är också en signal där länder känner, då behöver vi rusta vår egen militära kapacitet, för vi kan inte lita på att de institutioner vi har kommer att kunna komma till undsättning och hindra konflikter från att drabba också oss.
FN är kärnan, sa du här någonting sånt. Varför är FN så viktigt för världsfreden?
Ja, men FN är den enda globala institution som vi har, där alla länder har en röst i generalförsamlingen, där vi bidrar. Och det är fortfarande i FN som de allra flesta konfliktförebyggande dialoger och samtal sker.
Men också ni har samarbetat mindre med FN, om jag såg siffrorna rätt i årsredovisningen där, och mer med NATO till exempel. Varför då?
Ja, eller kanske framförallt mer med EU, som ju är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Och Sverige vill ju ha ett aktivt EU som en global fred- och säkerhetsaktör. Så att vi har styrt om en del av våra resurser som tidigare låg mot FN-systemet lite närmare närområdet och i stöd till EU istället. Mm. Men vi har ju fortfarande en omfattande verksamhet tillsammans med strategiska partners i FN-systemet.
Förutom de här låsningarna i säkerhetsrådet så är det också något av en ekonomisk kris i FN. USA har kraftigt sänkt sina bidrag till FN, andra länder också. Och min fråga blir, vad tycker du om att Sverige också har minskat anslagen till FN, olika FN-organ?
Ja, då den svenska liksom prioriteringen om vart biståndet ska riktas är ju liksom en fråga för den svenska regeringen och inte för Folke Bernadotte-akademin. Men den finansiella krisen i FN-systemet får ju den konsekvens till exempel att man också drar ner på FNs fredsoperationer. Man har mindre personal, man har inte råd att ställa om och anpassa sig efter förändringarna i de konflikter som man har mandat att verka i. Och det gör ju att FN har mindre chans att nå resultat och därför får man också mindre legitimitet i de länder som man verkar i. Och det är en del av den här dåliga spiralen.
Du är ju tidigare biståndsminister för Miljöpartiet som står för en helt annan biståndspolitik än vad nuvarande regeringen gör. Är det en känslig balansgång för dig som myndighetschef att kritisera regeringen när du är tidigare MP-politiker?
Jag har ingen uppgift att kritisera regeringen, utan min uppgift är att verkställa regeringens uppdrag till Folke Bernadotteakademin. Och vår uppgift är att vara en operativ kraft i den svenska utrikespolitiken, bidra till internationella fred- och säkerhetsansträngningar med de medel vi har, med de prioriteringar som regeringen sätter.
Ett konkret exempel på... En typ av sån internationell rätt genom FN som man har satt upp i den här Ottawa-konventionen som förbjuder användandet av personminor. En konvention som Sverige har skrivit under. Flera Östersjöländer har lämnat den här konventionen på senare år, och just nu pågår en diskussion också om Sverige borde lämna den här överenskommelsen. SD, KD och Liberalerna har öppnat för att lämna det här. Vad skulle det betyda, tror du, om vi tillät den här typen av truppminor igen?
Ja, men användningen av den här typen av vapen är fullständigt förödande för långsiktig säkerhet. De ligger kvar i marken under decennier, och det är framförallt civila som drabbas av dem långt efter att man har ett fredsavtal och man har gått vidare från en konflikt. Så det vore helt förödande. Dessutom så är det en konvention som är en av de mest framgångsrika konventionerna vi har när det kommer till nedrustning och därmed en internationell överenskommelse om hur vi bygger säkerhet över tid. Så skulle vi också fler och fler västländer lämna den, då skapar det också utrymme för andra länder att lämna, och det sänker legitimiteten i andra typer av sådana här instrument. Så att det är inte en väg framåt om man vill långsiktigt tillsammans med andra bygga stabilitet, fred och säkerhet i världen.
Det finns en bred politisk konsensus kring upprustningen av försvaret i Sverige. Sen så finns det då en diskussion om att det konfliktförebyggande perspektivet som ni står för på Folke Bernadotteakademin försvinner i den här upprustningsdiskussionen. Det finns en del kritik om att ni inte hörs mer i debatten och sådär från människor vi har pratat med. Vad säger de det?
Ja, så sitter du och jag här och pratar. Det är ju positivt på det sättet. Nej, men jag tror så här att jag var inne på det innan, att enskilda länder, europeiska länder som tar beslutet att stärka sin också militär förmåga, det är förmodligen både rimligt och rationellt givet hur världsläget ser ut. Men globalt sett så kan vi inte lämna fred- och säkerhetsfrågor till avskräckning ensamt. Utan här behöver vi ha en balans av också investeringar, satsningar på diplomati och politiska lösningar. För annars har den här avskräckningen ingen riktning och leder till någon form av säkerhetsdilemma där vi alla rustar men ingen blir egentligen trygg.
Men varför hörs inte ni mer?
Ja, men vi är en liten aktör. Vi är framförallt mycket större utanför Sverige. Och vi har inte heller ett uppdrag egentligen att vara en del av ett offentligt samtal och bilda opinion och sådär. Det är andra aktörer som gör det. Vi är framförallt praktiker och lägger våra resurser på att bidra till fred i de miljöer som idag präglas av konflikt. Mm.
Du, när Folke Bernadotteakademin bildades i början av 2000-talet så var det var ett stort sug efter fredsinsatsen av den här typen av som ni sysslar med, multilateralt samarbete och så. Det där har ändrats, beskriver många som vi har pratat med under veckan här. Hur upplever du efterfrågan på era insatser idag?
Jag upplever en större efterfrågan på FBAs insatser idag än någonsin tidigare.
Alltså jämfört med de här åren när du har varit generaldirektör, de senaste 4?
Ja.
Ja. Vad är efterfrågan ökat på framförallt?
Ja, men för att man behöver ha expertkunskap, man behöver ha trovärdiga aktörer som kan bidra till att hitta lösningar, ta fram ny teknik. Och då menar jag teknik i förhandlingstekniker eller dialogtekniker. För att det är ett jättestort behov att bygga trygghet, förtroende och komma vidare i freds- och säkerhetsansträngningar med civila medel idag. Och där har man stor tilltro till FBA internationellt. Så att vi får ofta förfrågningar. Mm. Oftare än vad vi kan tacka ja till och engagera oss i.
Vi har pratat mycket om krig och konflikter här nu, att demokratin är tillbakapressad och så. Jag tror många som lyssnar har ganska svårt att känna hopp i den här världen som vi lever i. Du som jobbar med fredsfrågorna dagligdags, finns det något hopp i allt det här?
Jag tror att vi måste välja hoppet. på ett sätt, men på ett annat sätt så finns det absolut hopp, för att i det här kaoset som präglar världen idag så kommer det behöva födas någon typ av förutsägbarhet igen. Någon typ av regelbaserad ordning kommer behöva komma ut ur det här. Frågan är exakt hur den ser ut och hur formbar den sen blir över tid. Men inga länder, vare sig man är en stormakt med mycket militära medel eller om man är ett litet land med begränsade militära medel, vill ju ha världsordningen på det här sättet. Och därför så finns det hopp att bygga någonting också ur det här. Men det kräver ansträngning, det kräver investeringar och det kräver att vi vågar ta den risken.
Säger Per Olsson Frid som är generaldirektör för Folke Bernadotte Akademin. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Ja, tack så mycket.
Vi har med oss Filip Kotsamboukidis nu som utrikesreporter här på Ekot. Du lyssnade på intervjun. Filip, var det något särskilt du tänkte på i det som Per Olsson Frid pratade om?
Ja, men en reflektion är att man kan uppfatta det som en viss fokusförflyttning från Folke Bernadotte-akademin när man liksom satsar lite mer på säkerhet än det mer traditionella, kanske fredsförebyggande arbetet. Jag tycker man kan uppfatta det i relation till hans resonemang om Ukraina, där han inte vill prata så mycket om diplomati innan den fullskaliga konflikten bröt ut. Han fokuserar mer på att Ukraina måste slå tillbaka, att det är också vår front och så vidare, medan han talar om regioner som kanske ligger längre bort och inte så direkt avgörande för svensk säkerhet, så är det mer det traditionella medlingstekniker och avväpningsprocesser. Och jag tycker att det som sagt visar att man kanske har det här lite förändrade fokuset mer med säkerhet och svenska intressen.
Just det, freds- och säkerhetsmyndigheten betonar säkerhetsarbetet ganska mycket.
Mm.
Det talas om en ny världsordning, att den regelbaserade världsordningen som vi har haft inte gäller längre. Hur skulle du vilja beskriva den där utvecklingen?
Ja, men det är ju en mer laglös och kaosartad värld med så att säga, mindre respekt för internationella regler och normer och mänskliga rättigheter och sådär. Det här är någonting som såklart har accelererat de senaste åren med Rysslands invasion av Ukraina, Gaza, även nu USAs angrepp på Iran exempelvis. Men det här är ju en process som har pågått mycket längre. Och man kan också se trender där länder lämnar fördrag. Vi hörde ju om Ottawa-konventionen mot truppminor där de baltiska länderna, Finland, har lämnat det. I Sverige finns en sån diskussion. Sen har vi många andra fördrag som lever kvar men som kanske inte respekteras längre, som biologiska vapen, kemiska vapen exempelvis. Och sen så hörde vi också intervjun om FNs säkerhetsråd som är helt förlamat, ett exempel på att det internationella samarbetet inte fungerar.
Men det låter ju ibland som att det där skulle vara någon form av internationella lagar, är det det? En världsordning?
Ja, alltså det som många säger har avtäckts nu på sistone, det är ju att det här systemet som vi har haft under lång tid med lagar och normer har ju byggt också väldigt mycket på att på länders välvilja, att man har velat upprätthålla det här systemet. Och nu när man ser då stora länder framförallt som på ett mycket öppet sätt frångår de här lagarna och normerna och det egentligen inte blir några konsekvenser, det finns inget ansvarsutkrävande, ja, då så blir det ju väldigt tydligt att det är ett system som är väldigt skakigt.
Vi var inne på i den här intervjun flera gånger att de väpnade konflikterna blir fler i världen och att demokratin är på tillbakagång. Har du sett något av det där i ditt jobb som utrikesreporter och tidigare korrespondent?
Ja, jag tänkte ta ett exempel. Jag har jobbat mycket i Östeuropa och där finns det ju undersökningar, till exempel i Rumänien, om att 70% tycker att Ceausescu numera var en bra ledare. Det finns 50% av befolkningen i olika länder som tycker att det var bättre under kommunismen. Och jag tror att det där hänger ihop med misstron mot demokrati, för att många känner att de har blivit lovade ett bättre liv med demokrati, liberalism, marknadsekonomi, och så har man inte fått bättre liv. Och då är det många som så att säga går tillbaks lite grann till att drömma om en annan tid som kanske var mer auktoritär men som var tryggare. Det kanske var bättre social sammanhållning, minns man det som. Och det där tror jag också att man ser i väst, där det också finns ju ett missnöje, inte minst bland unga som har dåliga framtidsutsikter, svårt att få bostad, kanske svårt med ekonomin och bilda familj. Och det tror jag bidrar.
Men det här, det låter nästan som att man är nostalgisk till något som man hade innan och man är osäker på det man har nu. Eller?
Ja, det finns ju definitivt, och det finns ju som ett begrepp också till exempel i de forna jugoslaviska länderna, jugonostalgi. Helt enkelt att man minns en tid som på många sätt var väldigt auktoritär, men att man kanske minns de saker som man i alla fall uppfattar var bättre på den tiden, och i kombination med den missnöje och den osäkerhet som finns nu så kanske man tycker att det var bättre förr, helt enkelt.
Tack så mycket, Filip Kotzenbukidis, utrikesreporter på Ekot. Lördagsintervjun den här veckan spelades in på Skärtorsdagen och den producerades av Maja Lagerkrantz. Tekniker idag var Nicky Prike. Nästa vecka är civilminister kristdemokraten Erik Slottner gäst. Lyssna gärna då. Det kommer bland annat handla om AI, artificiell intelligens. Anders Hjelmin heter jag. Tack för oss.